en podcast från Aftonbladet.
Det är få frågor som stötts och blötts så länge som den om kärnavfallet. Alltså det som blir över när vi fått den el vi vill ha från kärnkraftverken. Var det farliga radioaktiva avfallet ska förvaras har det forskats om sedan 70-talet. Och så kom då ett beslut i förra veckan som gäller det så kallade slutförvaret.
Sveriges regering har idag fattat ett helt unikt och historiskt beslut som gör det möjligt att gå vidare med ett säkert slutförvar av svenskt kärnbränsle.
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll gav grönt ljus för att fortsätta fila på planerna om slutförvaret. För än återstår många turer gällande det här. Just nu så ligger kärnkraftssoporna i något som kallas mellanlager. Det är enorma bassänger som fungerar som en slags mellanstation för det använda kärnbränslet. Där kan det ligga ett bra tag, men tanken är att avfallet på sikt ska till en ändhållplats i Forsmark i Östhammars kommun. Det ska in i kapslar gjorda av koppar, sen bäddas in i en slags lera och sen skjuts 500 meter ner i Upplands Urberg. Hur länge kan det här extremt farliga avfallet gömmas undan för eftervärlden i frågan? Kan det hålla i upp till 100 000 år? Är kopparkapslarna lösningen för framtiden? Ja, det här ska vi grotta ner oss i, och den som ska förklara saken för oss, det är Svenska Dagbladets reporter Mikael Törnvall som skrivit mycket om den här frågan. Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Mikael Törnvall, hej och välkommen.
Tack.
Om vi börjar då, du får gärna sammanfatta det senaste som hänt i den här frågan om slutstationen för kärnavfallet.
Ja, till början med så är det ju inte en slutlig lösning vi såg i förra veckan, utan det som regeringen har gjort är ju egentligen ge grönt ljus för en fortsatt process att bygga det här. Nu ska då både Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten prövar det här igen. Men man kan väl ändå säga att regeringen har satt ner foten och sagt att vi tycker att det här är en tillräckligt bra lösning för att gå vidare. Och nu kommer man troligen att börja bygga det här också. Jag säger troligen, för ingenting är säkert innan det faktiskt är borrat i marken.
Men det är ju ändå många olika röster och inte helt enigt verkar det som att det här har utretts klart. Eller hur mycket vet vi egentligen om de här kapslarna?
Ja, man kan väl säga så här att det finns absolut en oenighet bland forskarna. Framförallt en grupp på KTH i Stockholm som är skeptiska till att den här idén med att innesluta det i koppar och sen stoppa ner det i lera verkligen håller så länge som SKB, det här bolaget då, som ska bygga lagret, hävdar. Å andra sidan så vet vi då att statens egen myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, de har ju sagt att den här lösningen är tillräckligt bra. Så man får väl ändå säga att om man skulle göra en majoritetsbeslut bland forskarna så skulle man nog säga ja, det är tillräckligt säkert. Men det finns en liten grupp som fortfarande är väldigt skeptiska.
100 000 år som du pratas om, det är ju en svindlande siffra. Om vi tänker tillbaka sig sådär då 10 000 år, ja då var det ju istid. Så att, hur kan man planera så här långt egentligen? Det är ju svårt att förstå.
Nej, men det kan man nog inte. Det får man väl ändå vara på det klara med. Med tanke på liksom hur fort mänskligheten har utvecklats de senaste 1000 åren. Så det är klart liksom att hur världen ser ut om 100 000 år, det har vi ingen aning om. Och klimatforskarna är ju faktiskt inte ens eniga om kommer vi ha en ny istid inom den här perioden eller inte. Så 100 000 år går inte att planera. Det får man nog vara överens om. Däremot 1000 år har vi faktiskt ganska bra kontroll på. Men om vi tittar på historieskrivningarna, vi vet ganska väl vad som hände för 1000 år sedan och för 2000 år sedan. Och liksom om man pratar om hur länge saker och ting håller, alltså de äldsta pyramiderna är över 4000 år gamla, så det är klart, det tidsperspektivet kan vi ha en viss koll på trots allt.
Men det finns ju andra siffror som är viktigare här, vad som händer efter 10 000 år, efter 1000 år. Kan du berätta om vad man vet om det?
Ja, precis, därför att man ska ändå komma ihåg att farligheten i det här avfallet avtar. Så liksom redan efter 1000 år så är det ju en bråkdel av den risk vi har idag. Och idag är det ju, som tycker vi, att det är tillräckligt säkert att lagra ganska färskt avfall i en berg strax under markytan i Oskarshamn. Det är vi okej med. Men om man då tittar om 1000 år så kommer ju 99,9% av all strålning redan då att vara borta. Så det är klart liksom att de risker vi faktiskt ser framför oss om 1000 år, om 10 000 år, det är ju väldigt lokalt. Det vill säga, finns det någon risk att det blir en lokal strålning i det som idag är Forsmark och som 1000 år är något helt annat? Ja, det finns en viss liten risk, men redan då anser man ju att om de här kapslarna skulle gå sönder och vatten tränger upp till markytan, så kommer den strålningen inte vara mycket farligare än vad du utsätts för i naturen ändå. Och om 100 000 år, så egentligen den enda risken, det är ju det här som man pratar om. Om en framtida arkeolog får för sig att gräva ett djupt hål här och stöta på spännande behållare och öppnar dem. Ja, det är klart, den personen kommer förmodligen stryka med. Men det är ju inte så att det här kommer att slå ut hela dåtida Sveriges befolkning.
Just hur man ska hålla nyfikna arkeologer borta, det har det funderats en hel del på. Vi nutidsmänniskor är ju väldigt fascinerade av förhistorisk tid och rotar mer än gärna efter spår från en tid sedan länge passerad. Det finns ännu ingen lösning på hur man ska varna kommande generationer för kärnavfallet. Men ganska kreativa, men knappast troliga, förslag har kommit upp.
Allting från ganska bizarra idéer som att genmanipulera katter som ska byta färg om de kommer i närheten av strålning. Och på vilket sätt en framtidig generation om 100 000 år ska fatta att oj, katten bytte färg, här finns något kärnavfallslager. Det är ju rätt osannolikt. Mer sannolikt är att de skjuter katten och fortsätter gräva. Men sen hade ju också funnits idéer om att man kanske ska liksom låta framtida generationer föra berättelsen vidare. Men även det faller ju på 100 000 år. Vi kan inte planera för 30 000 generationer. Det kommer inte att fungera. Så det är alternativ som verkar vara det man fastnar för så småningom. Det är något, gör ingenting. Ta bort alla spår att det finns någonting här. För sannolikhet att någon skulle få för sig gräva ner 500 meter under, i rakt ner i ett berg. Just i en Forsmark där det inte finns så mycket annat spännande att titta på. Den risken är ju ganska liten trots allt. Och då är det nog förmodligen smartare att berätta inte att här finns något spännande. För det blir lite grann som att berätta för en 3-åring hemma att liksom, det finns något farligt i det här skåpet och du får inte öppna det. Det är klart att 17-3-åringar kommer att öppna skåpet.
Så är det. Men om vi då tar fasta på det här, vad som kan vara alternativet för... De forskare då som menar att vi vet inte tillräckligt. Finns det något alternativ, någon annan metod än att göra så här?
Ja, det har diskuterats en hel del. Och man kan väl liksom dela upp det i två eller tre delar. Dels är den rena science fiction idé, typ skjut ut det i rymden. Och även det känns ju lite grann. Och vill man inte ta risker så det kanske är det mest riskabla till alla. Det är ju sätta det på en raket och hoppas att raketen inte exploderar. Så det faller nog. Men sen finns det en rad varianter liksom inom samma kategori som det här. Det vill säga gräv ner det djupt i marken men på ett lite annat sätt. Naturskyddsföreningen har till exempel förordat att man ska borra 3-5 kilometer djupa hål i marken och släppa ner det. Då, så man får det mycket längre ner. Problemet med det är ju att man har mycket mindre kontroll på hur ser berggrunden ut där. Och då kan man liksom hamna på problem som man inte förmodligen kommer att stöta på i det här fallet eftersom man vet precis vad man gräver i. Sen finns det också varianter att man använder ett annat material än just koppar. Och den varianten är ju fortfarande öppen. Det är ju inte så att man inte kan byta från koppar till något annat om 10 år om man kommer på att det är en bättre idé. Men sen finns det ett tredje spår också som är ganska intressant. Och det är ju det att använda den här, det som kallas fjärde generationens kärnkraft, för att återanvända bränslet. För då får man två effekter. Dels får man ut en massa energi. 90% av energin finns ju kvar i bränslet när det grävs ner. Så den har ju ett värde. Och kör man den några varv genom fjärde generationens reaktor, då har man ju fått bort väldigt mycket farlig strålning. Så det man så småningom gräver ner efter den processen kanske är ofarligt efter 1000 år istället för 100 000 år.
Men Det finns ju så många länder som är beroende av kärnkraft. Och Sverige och även Finland ligger långt fram i den här forskningen om slutförvaret. Hur kommer det sig?
Alltså jag tror frågan är inte så mycket varför ligger Sverige och Finland så långt framme, som varför 17 har ingen annan hittat en lösning på detta. För vi har känt till i 50 år nu att de här reaktorerna ger avfall som vi måste ta hand om på ett eller annat sätt. Det finns massor med avfall runt om i världen, så det är inte så att vi kan önska bort problemet och säga att ja, men lösningen är att vi backar tillbaka tiden och låter bli att bygga kärnkraftverk. Vi har 7000 ton avfall redan nu, det måste vi ta hand om. USA har mycket, mycket större mängder. De byggde faktiskt de började bygga ett slutförvar i Yucca Mountain som sen då stängdes på grund av protester. Så jag skulle, utan att kunna liksom de tekniska detaljerna om alla olika projekt runt om i världen, så skulle jag nog säga att liksom det viktigaste skälet till att ingenting händer, det är det att var man än vill bygga ett slutförvar nästan, så blir det protester. Undantaget faktiskt Sverige och Forsmark, där man var väldigt noga med att se till att lokalbefolkningen var med på tåget från början. Och de har redan ett kärnkraftverk i Forsmark, så de är ganska vana vid att tänka på de här riskerna. Så det var hyfsat lätt att sälja in konceptet till Forsmark med att det kommer fortsätta skapa jobb.
Vad kommer hända framåt i den här frågan då? Det är ju mycket som återstår.
Oh ja, till att börja med ska man säga att det som kom nu från regeringen är ju inte ett tillstånd att bygga slutförvaret. Det är ett tillstånd att fortsätta processen. Så nu ska den prövas av två instanser, Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Och sen kommer det vara liksom något man kallar en stegvis prövning. Det vill säga att först börjar man bygga det. Sen ska man ha en provdrift som ska tillåtas. Sen ska man tillåta slutgiltigt det här, den metod som används då för att sluta in de här avfallet. Och till slut så, om väldigt lång tid, kanske 70 år in i framtiden, så ska man tillåta att definitivt försluta hela det här. Så det är en väldigt lång process framåt, och förmodligen ganska mycket kan komma att ändras. Man kanske ändrar de här kopparkapslarna som idag är så pass omstridda. Bestämmer sig att man kör ett annat material. Vad jag förstår när jag pratar med Strålsäkerhetsmyndigheten och med SKB, så är det inte heller säkert att det blir just 500 meter. De kanske bestämmer sig att 450 är mycket säkra, eller vi måste gräva till 600 meter för att det ska vara säkert. Ingenting är hugget i sten. Förlåt den lustigheten.
Men är det här lösningen då på gåtan med kärnavfall, tror du?
Definitivt inte liksom den slutgiltiga lösningen. Men å andra sidan så är det ju så att vi har det här avfallet, och någon gång måste man gå från bara forskning till att börja bygga någonting. Och jag tror man gör det med en ganska stor medveten om att exakt som det här förslaget ser ut i den jättelånga tjocka ansökan som godkänns av regeringen just nu, det kommer inte se ut exakt så, men det här är i alla fall en riktning, och nu börjar man borra, och sen exakt hur det ser ut om 70 år, ja, det får vi se om 70 år.
Tack så mycket för att du ville vara med.
Tack.
Det säger Mikael Törnvall, reporter på Svenska Dagbladet. Och jag som pratar nu heter Amanda Hemberg Lind, och då var Aftonbladet Daily slut för idag. Tack för att du lyssnade på oss. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.